hade väl inte varit mycket i USA alls. Så att det var en liten omställning. Och när jag sökte till college så trodde man väl kanske att jag ska åka dit och spela golf. För man var ju så insnöad på golf och tänkte att det är det enda jag ska göra. Men sen kommer man ju på att nej, just det, skulle jag plugga på universitetet också.
Just det.
Det var ju bara en side note.
Hej och varmt välkomna till Golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid har jag William Monér och Wesley Monér. Just i veckans avsnitt har vi lite manfall då Wesley Monér är iväg på HTU, alltså högsta tränarutbildningen, och utvecklar sina färdigheter som golftränare. Men för att kompensera för Wesleys frånvaro så har vi tagit in en speciell gäst den här veckan. Med bland annat två stycken andra platser på Epson Tour, en hög med LPGA-starter och massvis av andra fina meriter. Så har vi ingen mindre än Linnea Johansson.
Hej, hej!
Hej, god morgon!
God morgon!
Ja, hur mår du?
Jag mår superbra.
Det är inte allt för tidigt. Du är van vid det här, lagar ju upp tidigt och sent, gissar
jag. Precis, jag är van vid att vakna tidigt och oftast går lägga mig ganska tidigt så man får det mesta av dagen. Men lite tidigt är det. Det är ju mörkt ute på morgonen i Sverige vid den här tiden, så att, det är väl det enda svåra.
Men vi tänker så här, det är ju många här ute som kanske inte har koll på din karriär lite grann fullt ut. Du självklart har man ju kunnat följa det de senaste, ja men hösten och halvåret och året, att du sett att du spelar bra under kval till LPGA och lite grann på LPGA-touren. Men jag tänker att vi ska börja från början lite grann. Hur kom du in till golfen?
Så jag är uppvuxen i Älmhult i Småland och min pappa och mina bröder spelade golf. Och de tog med mig ut på golfbanan när jag var 5-6 år och jag hatade kanske ett starkt ord, men jag ogillade det väldigt, väldigt mycket och tyckte att det här var inte så roligt. Så jag sa liksom, ta mig med mig ut i golfbanan igen, och de bara nej, det behövs inte. Och sen när jag var 10-11 år där någonstans på sommaren, så var vi på lite semester, eller på sommarlovet där var vi på Öland på Grönhögen och hamnade på en vattenramp där som de har på Grönhögen. Och då så sa jag så här, jag skulle jättegärna vilja slå några bollar. Medan mina då bröder ute och spelade och pappa de skulle spela och jag och mamma skulle bara hänga under den här semestern. Och slog jag några bollar på den här vattenrampen. Och jag föll för det där, skulle jag nog kunna säga. Jag tyckte det var superkul. Och sen så därifrån har det bara fortsatt, skulle jag säga.
Men gud vad spännande, en liten vattenrampen på Öland som är på hinnet i sporten.
10 år gammal. Tyckte det var jätteroligt när bollen landade och det liksom splashade och blev liksom en grej av det där.
Det är kul.
Så var det.
Ja, men vad roligt, jag tänker liksom kontrasten så här. Många har ju givetvis föräldrar och det var ju inte en del av det som fick in i sporten så här. Men att det går ifrån att man inte tycker det är kul alls till att tycka det är jättekul. Det är ju bara häftigt.
Precis, nej. Så det var så jag började och sen kom vi tillbaka då, som jag sa, så var uppvuxen i Älmhult. Så vi kom tillbaka till klubben och hem, och då åkte vi ut till klubben och så började jag träna lite där. Och på den tiden hade vi en väldigt, väldigt bra juniorverksamhet på klubben, en liten spårlandsklubb, men det fanns många juniorer och vi hade gött gäng som hängde och hade mycket träningar och åkte runt i Småland och spelade olika tjejligor och dackeligor och så här minitävlingar runt om. Så att jag tror också det var en väldigt stor bidrande faktor till att jag tyckte det var så himla roligt, för det fanns så mycket kompisar som jag hängde med och som vi spelade och tränade tillsammans.
Ja, men det kan jag tänka mig också, för det är väl den här delen till varför man egentligen fastnar i sporten till slut, gissar jag. Att när man, visst, man kan kanske introduceras till att hålla i golfklubban och slå golfbollar hos föräldrar och vänner och sådär, men att liksom faktiskt fastna och börja träna, då behövs det många gånger, gissar jag, i alla fall för min egen del och de vi har pratat med hit, så att man behöver någon typ av gemenskap. Och gissar att, var det tjejgäng speciellt eller var det liksom alla möjliga åldrar och människor och personer runt omkring dig som var på klubben, eller var det just det här gänget som du hade som gjorde att du blev kvar?
Nej, men jag tror det var nog, alltså, som du säger, gemenskapen där var väldigt, väldigt viktig. Man kände sig inte själv, utan vi var många. Och vi var ett gäng tjejer, jag var en tjej som jag var väldigt nära. Och sen var vi en 3-4-5 till tjejer. Men sen fanns det också killar i samma ålder. Och några som var lite äldre, som hade kommit lite längre. några som skulle börja på olika golfgymnasier, några som var lite yngre och sen så en liksom bra juniorverksamhet med väldigt mycket stöttande föräldrar som hjälpte till oss, till liksom alla oss barn då, och sen en tränare som på klubben då som var Fredrik Eriksson, som hjälpte till väldigt, väldigt mycket och stöttade och drev oss verkligen till att träna hårt och ha kul tillsammans.
Ja, men gud vad tacksamt. Ja, men det känns kombinationen då, som du säger, gemenskap och sen att kunna ha, ja, men den och förebilder liksom, som du säger, dels i nära tid så här, som du säger, golfgymnasiet, men även kanske de som även var tidigare, alltså nivån efter gymnasiet, gissar
jag. Precis, ja.
Jag tror det här, det känns ju som att det är en jätteviktig puck liksom, att man får den här teamet och att man inte bara får att man åker till träning, utan det blir det här som det låter som att det är den här träningen utöver alla träningar när man sparras och tävlas mot varandra. Man hör ju det från bland annat, ja, men Wetterstrand och Börjesson, hur mycket de ser att få spelarna att matcha mot varandra och köra små minitävlingar och även åka iväg och att ni hade även då fler tjejer och så här, det är ju skitbra. Det är ju tuffare puck, det är ju väldigt gles ibland på tjejer runt om i Sverige just nu i de yngre åldrarna. Vi kan ju ha en då där som antal på, din tid hette Skandia Tour, va?
Precis.
En distriktstävling här i Östergötland, så kan det ju vara extrem, alltså det kan ju vara 40 killar och 3 tjejer ibland, så att vi man skulle ju önska att det kan komma upp fler tjejer så att de kan lära känna även fler tjejer på andra klubbar då, i den instegsfasen liksom.
Ja, precis.
Men om vi tar liksom just ditt tjejgäng eller om du var på klubben där, var det att ni samlades kring golfen eller spelade andra idrotter också när ni umgicks just det här hela gänget, eller var det just på golfbanan som blev er plats att ha kul och sen att ni spelade golf samtidigt också?
Jag skulle nog säga mest golf. Vi blev ju så goda vänner så vi hängde lite utanför golfen också, men det blev ju mest att vi samlade på golfbanan. Det var väl någon, jag spelade innebandy på vintern också, och det var väl en eller två tjejer som också spelade innebandy, och det var en liten by sådär, så att det var inte möjligheter för det, men jag tror liksom vi skapade en härlig gemenskap på klubben, och så fort man var klar med skolan så cyklade man ut till golfbanan och hade ett konto i restaurangen, beställde lite mat, några pannkakor eller någon barntacos eller någon korv, så gick man ut och tränade och så gick man in och tog någon glass och satt upp på kontot, så att jag tror nog ändå att vi trivdes där och hade det väldigt bra. Så jag skulle säga att majoriteten av de här tjejerna var jag med där. Och sen så klart att vi gjorde lite andra aktiviteter utanför ibland och sådär. Åkte hem till någon och lekte lite annat. Men nej, det var verkligen en betydande år. Och jag tror utan de åren som jag hade där och den staten med den gemenskapen och supporten och hela den miljön, tror jag inte att jag hade fortsatt spela golf. Jag tror inte att jag hade varit där jag är idag.
Nej, jag kan tänka mig. Det är bra grund helt enkelt. Men hur ser du ut på resan för dig? Var det golfgymnasiet som gällde eller tog du någon annan väg framåt så att säga?
Nej, så jag ansökte ju då till golfgymnasiet, till riksidrottsgymnasiet som då låg i Ljungbyhed, eller Klippan Ljungbyhed, idag ligger det i Helsingborg. Det finns ju två riksidrott som är i Sverige, det är i Helsingborg och så finns det ett i Uppsala. Och tar ju bara in 8-9 stycken i varje årskull och oftast runt 3 tjejer och 5 killar beroende lite på hur årskullen ser ut såklart. Så jag ansökte där och fick åka på intagningstester och intervjuer över en helg. Och i nian då på hösten där och kom in, så att jag flyttade till golfgymnasiet som det ligger då i Ljungbyhed, då idag som sagt ligger i Helsingborg. Bodde där på internat och gick i skolan och fick min gymnasieutbildning den vägen, med såklart mycket, mycket golf och fys på schemalagd tid.
Jag tänker, vad är roligt att höra, vad upplevde du var största skillnaden då ifrån var hur du hade tränat och jobbat med golfen innan du kom in på riggen? Vad blev den stora, tycker du, skillnaden, förutom att det kanske då bo hemifrån och sådana saker?
Ja, precis som du säger, den stora skillnaden var ju liksom att flytta hemifrån och klara allting själv och mat och tvätt och fixa och allt sånt där. Men kanske lite mer struktur i träningen kanske. Att man hade, att man visste liksom så här, men idag har vi träning på schemat mellan 8 och 10 och sen är det skola mellan 10 och 2 och sen är det träning mellan 4 och 6 igen. Så att det var lite mer tydligare kanske struktur och man fick lite mer hjälp med att men idag ska vi köra närspel och vi ska köra de här övningarna och det här är fokus. Mm. Medan när man innan då kanske på hemma var lite mer så här, men idag tränar vi det för att vi tycker det är roligt eller vi går ut och gör det och man kanske hamnar lite mer i samma mönster för att vilket är helt okej för man är ung och man vill göra det som är roligt och liksom man hade kanske andra möjligheter då. Men jag skulle säga kanske att strukturen var lite annorlunda. Det var ju en liten support på ett annat sätt med både fystränare, 2-3 golftränare i olika perioder och drillat kanske lite hårdare men lite en tydligare plan om okej, vad har du för styrkor, vad har du för svagheter, vad behöver bli bättre, vad ska vi lägga tiden på, hur ska vi bli bättre liksom, och sådana där saker. Så ska vi säga att det helhetskonceptet där var kanske den allra största skillnaden som man kom in i då, alltså ändå ganska tidigt, man är väl bara 15-16 år när man börjar ettan på gymnasiet, så att, det var ju ganska värdefullt att få den där och då.
Ja, men det kan jag förstå faktiskt. Strukturen, det har ju märkt att det är många som kanske chockas också över när de kommer in till just det golfgymnasium med rigg, speciellt riggfokuset där, att det blir en kontrast mot det man har varit med om tidigare, liksom det som tidigare kanske varit att man haft en tränartid i veckan och sen haft man lekt och i parentes lekt golf egentligen utanför på hemmaklubben, men att man helt plötsligt då kom in och började professionalisera allting. Men det är ju som sagt, det är väldigt tacksamt. Men jag måste också säga att du är född 93, visst är det så?
Stämmer.
Måste säga, den årgången 92, 93, 94 på Rigumehed, är det ganska många som har kommit fram just de åren, om man ser i efterhand så här, inte Per Längfors, Längdén, Lynn Karlsson är väl också där i krokarna tillsammans med Madde Sagström också, ungefär.
Precis.
Det är ganska bra gäng ni har haft att sparra med.
Ja, verkligen. Ja, nej, verkligen. Vi var väldigt många. Vi var väldigt många duktiga 93 år och absolut 92 år också där, som du säger, med Madeleine Sagström och Oskar Längdén och den där. Och även 91-erna var ju också ganska duktiga, men... Vi var många bra spelare på plats och kunde verkligen sparra varandra och lära av varandra. Liksom.
Ja, men kände du att liksom, det också var så här väldigt en viktig del som man sett som det kanske var förebilder tidigare, men att de runt omkring också kunde agera förebilder på något sätt? Eller var det mest som att det var kul att ha människor som var lika bra som jag själv och kunde tävla mot på gymnasienivå?
Nej, men klart att det var jättekul. Liksom, varje träning var ju lite liksom, tävling och man ville liksom, slå varandra lite och man visste ju att nej, men här är standarden hög och jag kanske inte var riktigt på en landslagsspelarenivå när jag kom in i ettan på gymnasiet och hade inte varit med så mycket i flicklandslaget och sånt där liksom som tjej junior så det var ju många i min omgivning som var betydligt mycket bättre än vad jag var vid det laget och det såg man ju upp till då. Madeleine Sagström var ju en av dem bland annat och Therese Larsson också som vid den tiden då var liksom verkligen Sveriges bästa juniorgolfare. Det fanns ju många andra, så att de såg man ju verkligen upp till och ville liksom lära sig av och bli lika bra som.
Men vi går så vidare igen. Vi kör college och Epson Tour. Hur var det att komma till USA? Var det en stor kontrast mot Sverige, gissar jag?
Ja, men det är klart att det var. Det var ju, jag hade inte aldrig riktigt varit i USA innan jag började på college. Jag var ju och besökte universitet, men det hade väl inte varit så mycket i USA alls. Så att det var en liten omställning. Och när jag sökte till college så trodde man väl kanske att jag skulle åka dit och spela golf. För man var ju så insnöad på golf och tänkte att det är det enda jag ska göra. Men sen kom man ju på att nej, just det, jag skulle plugga på universitetet också.
Just det.
Det var ju bara en side note, så att säga. Så att, nej, det var jätte... Jag gick faktiskt första år på en skola i Florida, på en skola som heter Nova Southeastern. Den gick där mitt första år, en lite mindre division 2-skola. Hade det super bra, trivdes jättebra. Spelade väldigt bra mitt första år och vann en hel del och var med i toppen på i stort sett varje tävling och kände så här. Bara här i 4 års tid kommer inte riktigt utveckla min golf i den mån som jag vill. Jag behöver utsätta mig för lite större motstånd och ännu lite bättre spelare. Och fick då möjligheten att byta till Oklahoma State. efter mitt första år. Så bytte till Oklahoma State efter mitt första år och gick där sedan i 4 år. Så jag gjorde totalt 5 år på college, för jag var skadad 1 år, så jag spelade inte. Så att det var fantastiskt. Jag hade en superbra tid på båda ställena, och främst Oklahoma då, där jag var i 4 års tid. Och få möjligheten att resa runt i hela landet, spela tävlingar på schyssta banor mot de bästa amatörerna i världen. Såklart har givit väldigt mycket, och många minnen som man verkligen kommer ta med sig resten av livet, och den erfarenheten den är oslagbar.
Ja, men det kan jag tänka mig. Just att det här är bara, som sagt, när du säger att man får ta ett steg till på resan, bara att göra det liksom i en ny miljö, liksom nytt språk, ny kultur, hitta nya sätt att kunna ta sig framåt, det är klart det är fostrande, liksom, det förstår
jag. Ja. Precis. Nej, men alltså, det är ju väldigt annorlunda, och det var ju tufft första året. Det kan man ju säga, som du säger, ny kultur, nytt språk. Man var ju inte van vid att prata engelska på det sättet. Liksom, man pluggar 2 lektioner i skolan i veckan eller sådär. Mm. Sen så är ju svenska liksom. Så att det var ju, och helt plötsligt så skulle man få dialoger och skriva uppsatser och lära sig saker på engelska. Så att det var ju en helt annan sak, och var väldigt långt hemifrån och tidsskillnaden och sådär. Jag ångrar inget.
Nej.
Ja, men det har ju några, och sen har det ju häftigt med Oklahoma också. Det ju, finns ju ett antal bra spelare som har kommit ur där. Med Hovland och Fowler bland annat.
Precis.
Och vi hade faktiskt en elittjej från vår klubb som hette Karin Kinnerud, som jag växte upp med, som var där också. Kanske du kan ha hört talas om.
Ja, precis.
Ja, men vad häftigt, vad häftigt. Mm. Men om vi tar Epson Tour LPGA, nu vet vi om att du har klarat in och liksom fått ett full status på LPGA till kommande säsong. Men om vi tar steget mellan Epson Tour och LPGA, är det just att det är kvalet som är så fruktansvärt tufft, eller är nivån på Epson Tour, är det som på, man tänker på LET och Eletas, är det större steg mellan Epson Tour och LPGA än vad det är kanske Eletas LET? Eller hur känner du, upplever du stegen mellan tourerna där?
Nej, men klart att det är skillnad på nivåerna. LPGA är världens bästa tour. Det är de allra, allra bästa spelarna i världen. Och det ska vara tufft. De är bra där ute, helt klart. LET ligger väl liksom snäppet under då kanske. Där toppen är absolut i klass med LPGA-spelarna. Men sen så kanske det faller lite snabbare. Så botten och mitten är inte i närheten av LPGA-nivå. När det kommer till Epson, så är det ju Epson är ju en framtidstour för LPGA, och där är standarden verkligen hög. Epson är en tour där man spelar för att där vill man ifrån. Du vill inte vara på Epson tour, du ska vidare, du ska till LPGA. Så det är en ganska liksom, inte hård jargong, men det är liksom, man är där och ska ta nästa steg. Så att nivån på spelet trippas verkligen upp, för att man måste verkligen leverera för att kunna ta sig till nästa nivå. Så jag skulle säga att standarden är hög på Epson Tour. Många spelare är väldigt, väldigt duktiga. Men sen när du väl kommer ut till LPGA, så är allting lite vassare. Det är lite svårare. Banorna är, och det är inte stora skillnader, men banorna är lite längre. Pinnarna sitter 3 från kanten istället för 7 från kanten. Så du kan liksom inte missa på båda sidor. Ruffarna är lite högre. Grinerna är lite snabbare, lite hårdare. Du får liksom inte stopp på järn 6 och järn 5 och till en pinne som är gömd och du har lite avrinningsytor och sådär. Så att jag skulle säga att det är lite skillnad på, men nu har inte jag spelat jättemycket på LET, men det är lite skillnad på nivåerna helt klart, och så ska det nog vara.
Ja, men det märker man också ganska mycket när man ser på vissa scorer också sådär. Mm. Det känns som att vissa LPGA Tour event känns som det är fruktansvärt brutalt när man bara kommer in och ensak under par, medan Epson istället, det känns som att du måste ju ha en kontinuerlig score under 70 liksom, för att kunna vara med i toppstriden hela tiden.
Ja, så är det. Nej, men Epson är tufft. Jag, som sagt, jag spelade där, beslutade i tourexamen 2017 och spelade hela 2018 och hela 2019 på Epson. Mm. Bara valde att stanna kvar i USA och spela, för på den tiden var LET inte så attraktivt. De hade det ganska tufft och inte så många tävlingar på schemat, och jag ville till LPGA, och då var det den bästa vägen att gå. Så att jag spelade 2 säsonger där, och många av de spelarna som spelade där då är spelare som är ute på LPGA idag och gör det ganska bra. Såklart inte alla, men en hel del. Så att, nej, men det, Det är tufft och folk är på Epson för att de vill vidare till nästa nivå. Så att hela tiden måste man vara skärpt och man måste liksom trigga sitt spel till nästa nivå för att man vet att det krävs på LPGA och för att kunna ta sig dit.
Ja, precis.
Så att,
Men vad känner du, jag tar ditt spel lite grann så här. Vad är det som gjort att du har kunnat ta steg de sista 2 åren då för att kunna bli en mer alltså, bekväm LPGA-tourspelare jämfört med att spela Epson? Är det liksom att du har liksom fått koll på de här detaljerna, att du vet om nu att du måste spela på det här sättet på en LPGA-tourbana där det är smalare fairways, det är lite högre ruff, det är tuffare omgivning så att säga?
Ja, nej, men jag tror att liksom så här, kanske man har lärt sig att spela lite smartare kanske, att veta när det är dags att agera, när det är, man kan attackera lite mer och när det är lite mer ut och upp på green, ta 2 putt och gå därifrån. För det gäller att ibland spela för ett par, för att annars kan liksom missa det på fel sida, så kan det kosta liksom. Så jag tror att lite den här acceptansen att veta att liksom så här, spelstrategiskt när vi ska spela lite mer säkert och när vi ska attackera, och sen att man har också kanske, eller i mitt fall att jag har utvecklat mitt närspel och mitt spel runt grinerna som gör att jag kan tillåta någon miss att hända, för jag kan ändå komma ifrån där med ett par. Även om jag missar shortside, det är en avrinningsruta, lite nedförsläge och pinnen står 3 från kanten och jag behöver slå ett högst mjukt slag som landar och stannar. Eller en tjock ruff eller lite längre bunkerslag eller vad det är. Så jag tror att närspelet har hjälpt mig att liksom få ner skåren lite grann. Att för missar gör vi alla och vi kommer inte träffa liksom alla grejerna. Så att man måste kunna ta sig runt därifrån även de dagarna man inte slår bollen perfekt. Och sen de dagarna man slår bollen bra och känner att nej, men nu finns det, då kan man vara lite mer attackera och gå lite mer för det och skapa lite fler chanser. För att birdies behöver du göra, och desto fler birdies du gör desto bättre, för bogeys kommer alltid hända. Så det gäller att kunna ta bort dem med birdies och sen få in några till så att det blir några under.
Ja, exakt. Vi hade ju självklart kunnat lyssna i otalig tid på när du pratade om dina tävlingar och liknande. Men jag tänker att innan vi springer vidare kanske kring hur du tränar lite grann, hur ditt upplägg ser ut nu, då tänker jag bara prata lite kort om ditt LPGA-kval. Det är supermaratonkvalet som det egentligen är. Och nu skulle jag vilja prata lite om processen där, hur det är för er som ska ta er ut där. För vi ser ju egentligen främst det andra steget då, när man ser alla de här 8 varven som ni måste spela för att ta hela vägen. Men om du tar oss från början där, steget och liknande.
Nej, men precis, att det är ju, alltså kvalet till LPGA är ju en lång resa, så att det är ju 3 steg så att säga. Så att första steget för de som behöver spela det är ju 5 runder i Palm Springs, så det är väl 300 spelare och typ 100 går vidare liksom, och det är 45 grader, så det är ju tufft. Och sen kommer du till andra steget och då är det ju typ så här 200 spelare kanske, 2 banor och liksom en så här 70-80 kanske som går vidare, så det är ju också ganska tufft. Och när jag började ju 2017 på steg 1 och spelade steg 2 och spelade steg 3 liksom. Men nu de senaste åren då så har jag varit direkt kvalificerad till steg 3, eller vad man då kallar Q-series som man kallar det, sista steget. Och som du säger, det är 8 varv. De senaste åren hade varit på 3 banor. Jag har spelat det steget 4 gånger. Min första gång jag spelade det klarade jag inte det. Och min andra gång, nej 3 gånger har jag bara spelat det. För första gången jag spelade det var hösten 2019, och då fick jag kortet på LPGA. Ett begränsat kort på LPGA, men jag fick ett kort inför 2020. Så 2020 var mitt första år på LPGA, men då kom covid det året och det var väldigt speciellt år. Så att men jag behöll min status på grund av covid, och sen spelade jag 2021 och tappade mitt kort och fick gå tillbaka och klarade det inför 2022, och så spelade ett år till, halvtappade igen och fick gå tillbaka och spela igen. Så att nu i höst då 2022 inför i år. Så att det är ju ett, jag har gjort några kval och jag har lärt mig väldigt mycket. Det är så många ibland säger så här, den där Linnea Johansson, vem är hon egentligen? Men hon är jävligt bra på det här med kval. För jag kom ju som sagt då 8 i kvalet i höstas, och jag kom 8 året innan också. Så att,
kvalspecialisten.
Nej, men alltså jag har en väldigt bra mentalitet tror jag när det kommer. För det är som sagt 8 runder. Det är ett maraton. Det är verkligen inte ett race. I år då, eller ja, nu i december, så började jag liksom första fyra varven ganska liksom steady, inget speciellt, på par, något under par, på par, något under par, sådär. Och var liksom typ i mitten och så här, men det är ju fyra varv kvar. Och sen sista veckan så gasade på lite och slängde in några lägre skåre, och då klättrar man liksom. Medan folk gör lite högre skåre för att de börjar bli trötta, nervösa, oroliga, spelar lite säkra, mer säkert och kanske liksom förlorar slag den på det sättet. Så att det är verkligen ett maraton. Det gäller att hålla sig kall. Det gäller att hålla sig, ha väldigt, väldigt stor acceptans. Inte bli arg, förbannad, frustrerad över att det sker två, tre bogis första nio, eller att man gör tre bogis i rad, eller att man råkar göra en dubbel, eller att man råkar slänga i en treputt. För att över 144 hål så kommer alla göra det.
Ja,
men det gäller att inte den frustrationen går ut över nästa hål, utan jag kommer ihåg när jag hade något värld där jag slängde i liksom typ tre treputtar i rad eller något sånt där, och bara så här, okej, det här var ju kanske inte det bästa, men du vet så här, det är 144 hål och det kommer hända alla, och det gäller att liksom inte bli, låta den frustrationen gå ut över det, för att då klarar man sig mycket bättre. Så att stor acceptans tror jag är superviktigt. Och sen så behålla bra energinivå. Att inte ställa sig på rampen eller pustengrinen i flera timmar efter varje runda. Utan liksom lita på den förmågan jag har. Det blir liksom inte bättre över att jag ställer mig och tränar flera timmar här nu inför måndagens runda. För har jag inte det nu så kommer jag inte ha det imorgon. Det är bättre att vila och spara på den energin. För den träning som läggs ner nu blir inte effektiv imorgon, utan den träningen som läggs ner nu, det är sånt som man kanske får belöning om 2, 3, 4, 5, 6 månaders tid.
Ja, precis.
Så det gäller, där gäller det att, att verkligen liksom vara kall.
Ja, men precis. Nej, men det känns som en liten sån process också. Man får lov att, ja, men, som säger, acceptera och förstå. Liksom att det, fast ni är vana på att träna mycket och under vissa perioder, så kanske det här är ett fel tillfälle när du vet om att det kommer kräva så mycket energi av kroppen att faktiskt kunna prestera, gissar jag.
Helt klart, så är det.
Det är klart.
När vi ändå är inne på träningen lite grann, hur ser en normal träningsvecka ut för dig under ett normalt event på LPGA-touren eller Epson-touren?
Nej, men så en tävlingsvecka då är ju oftast tävlingsdagar då, torsdag till söndag förhoppningsvis. Så måndagar, om man är på plats på måndagen, ibland kan måndag vara en resedag, så måndag brukar, om man får någonting ut på måndagen, så är det väl kanske lättare nio hål och lite lätt putsträning och något gympass där man försöker få igång kroppen lite mer rörlighet, stretch och där, se till så att allting håller sig i schack, brukar jag göra. Sen på tisdagar ytterligare nio hål. Har man inte kunnat spela på måndag så brukar det bli 18 hål. Kan det bli 18 hål på tisdagen? Och 18 håls inspel tar ganska lång tid. Det är 5-6 timmar av ganska så koncentrerat fokus, och man ska slå från olika ställen och man ska vara med i matchen. Så att gör man, får man in 18 håll på torsdagen, så är det i stort sett allt man gör. Såklart lite uppvärmning inför det, men kanske inte så mycket mer därefter liksom, för att då är du ganska slut och det tar i stort sett hela dagen. Och sen på onsdagar brukar jag se till att antingen få spela 9 hål om man får komma med i pram, men det är inte alltid man får spela pram, men om man får det så möjligheten att spela 9 hål. Annars blir det som en liten mer träningsdag, och då brukar jag se till att få gjort ett rejält rampass med lite teknikbrillar, kanske köra på lite, jobba lite på långsiktiga tendenser som man vill bli bättre på. Köra kanske något form av målträningstest på rangen med lite mål eller något trackman-test eller något liknande för att få lite tävlingsfokus. Så det brukar bli en liten stund där på rangen. Kolla av lite längder, lite klubbor och sådär, distanser. Sen ett rejält puttpass. Man kollar igenom tekniken där, samma bollstart, sikte kanske. Och sen köra lite övningar. Främst med fokus på speed och läsning. Om att matcha grinläsning och speed. För att få in känslan för tävlingen. Och sen såklart lite närspel då, för att få in lite touch. Lite olika typer av närspelslag, lite olika typer av slag där. Så då brukar det bli liksom en 3-5 timmars träning där, beroende på liksom vad man är och väder och hur mycket energi och sånt man har. Och sen börjar ju tävlingen på
på torsdag. Och då kör man ju på ganska hårt torsdag och fredag. Rundorna tar ganska lång tid ute på touren. De är någonstans mellan 5 och 6 timmar. Och sen har du uppvärmning på det. Och sen ska du äta frukost innan det. Så att man är ofta, jag är oftast på banan 2 timmar innan start för uppvärmning och frukost. Eller uppvärmning och lunch beroende på om man har en eftermiddagstid. Och sen så spelar du en 5-6 timmar. Då helt plötsligt så har det gått 7-8 timmar. Och sen finns inte så mycket tid kvar efter rundan, kanske du har tid att göra någonting litet snabbt, men annars är det i stort sett hem och liksom ladda för nästa dag. Och sen missar du katten såklart, då får du lite mer träningsmöjligheter på lördagen och söndagen att göra något vettigt av det och vara effektiv där. Tyvärr är det ju inte alltid så lätt, för man är ofta lite besviken efter man har missat en katt och man vaknar kanske inte upp på lördag morgonen och studsa ut ur sängen och jättegärna åka ut till banan och träna medan de andra gör sig redo för att gå ut och spela. Så att det är lätt att komma ut där med lite kanske halvdåligt fokus och en liten halvotydlig plan vad man ska göra. Så att där gäller det att vara smart med vad man vill göra och vad som behövs göras och om man tycker att det är värt det. Eller om man ska ta förmiddagen ledigt och landa och reflektera och köra ett gympass och sen kanske köra något på eftermiddagen. Så att veckorna ser lite olika ut. Man får vara lite flexibel i det här yrket och anpassa sig lite beroende på hur kroppen mår, hur vädret är, vart man är, om man har långa resor eller om det är bara en kort bilfärd till nästa tävling. Då kan man få lite mer. Så att, men försök ändå se till att få in måndag, tisdag och onsdag, få in alla spelets delar och få in lite grund långsiktig träning med teknikcheckar och lite drillar och sådär, se till så att allting är i schack och sen är det bara att köra på och lita på det resten av veckan.
Ja, det är intressant att höra, för det kan ju vara väldigt, om man jämför med kanske då en del av dem som lyssnar på podden, så är det nog många som ställer sig för att förbättra sitt spel och jobbar hela tiden med teknik och mycket range. Vi hade haft lite frågor här nu på vår Insta och frågat hur de tränar och vad de ska träna på och sådär, och det är ju man hör ju på det här att det är ju få in hela spelet, att man inte bara står på ett ställe och tränar, hur viktigt det är, och att man, som du även säger då, jobbar långsiktigt då på att liksom underhållsarbeta mer än att hela tiden bygga om då, eftersom att du ska ju varje vecka belasta det här med en tävling liksom, och då vill du att det ska funka där ute.
Precis.
Men om man skulle hoppa in lite på tekniken, så jag tänker en del kan tycka är intressant. Vad skulle du säga, vad är dina långsiktiga då, tendenser då? Vad är det du jobbar på? Om vi tar nörderiet.
Ja, precis, nörderiet. Men nörderiet är alltid svårt. Nej, men man har ju kommit till en nivå, kanske en ålder där man accepterar lite att man har den svingen man har. Och,
ja.
Alltså, jag brukar se det som att men det här är min sving och det här är mitt DNA. Det kanske inte är, liksom, hade jag varit 15 år kanske jag hade valt att göra annorlunda. Men vi kan inte lägga ner hur mycket timmar som helst för att förändra på detta. För att jag vet inte om det kommer påverka snittskåren så mycket ändå. Jag vet inte om vi kommer tjäna 0,2 slag på att stå här och träna 10 000 timmar för att få en annan position på toppen än vad jag kanske har idag. Så att i mitt fall så gäller det väldigt mycket om att hålla allting inom en schack och acceptera vissa saker. Men i mitt fall så handlar det väl väldigt mycket om en schysst uppställning, en centrerad och laddad uppställning. Där har en tendens att kanske ställa mig lite stängt och hamna lite krummat med ryggen. Så att verkligen se till att jag står square, beroende på vilken bollflykt jag vill slå, lite sådär såklart. Men alltså att jag står bra och att jag verkligen ser till att jag får en bra och centrerad uppvridning där, liksom, både i sidled och framåt. Och att jag sedan får möjligheten att skicka på den kraften jag har och använda benen för att skicka ut en bra sving. Har vi kanske en liten tendens att, som jag vet inte vad folk kallar det lite olika, men att i vändningen liksom falla bak lite med överkroppen. Tar dem kanske lite tunt, lite lågt, tunt på bladet och bladet blir lite ostabiliserat in i träff. Så försöker liksom hålla mig fram på bollen och sätta tryck. Liksom har också en liten vänsterarm som sen tenderar att böja sig lite in i träff eller ner i vändning. Vad man då kallar det, chicken wing eller vad man nu kallar det. Och folk vet vad det är, så att det hjälper till att stabilisera bladet, men det tar också bort lite kraft på vissa ställen. Så att jobba väl lite på en sån långsiktigt då. Den kommer alltid finnas där. Jag kommer aldrig bli av med den och den kommer alltid finnas där. Men jag kan jobba mot att den inte ska bli mer eller att den ska i alla fall bli lite mindre.
Yep.
Så sådana små tendenser. Men sen liksom är det viktigt att hålla en röd tråd med, alltså, uppställning, balans, tempo är alltid nycklar, tror jag.
Och vad skulle du säga då är, om jag får ställa en följdfråga där, men om tendenserna är då att du hamnar lite krummad, stängd, vad skulle du säga, märker du dig själv på banan så att du liksom försöker att påminna dig att jäklar, nu kom den här missen, och då känns det lite som att det är kopplat ihop med att du råkar ställa dig fel och så, eller vad skulle du säga det är att gå mer mot square och mer då rak i hållningen, vad skulle du säga, vad upplever du själv då? Är trycket i bollen som blir annorlunda när du gör de justeringarna?
Ja, men jag kan ju säga att bollflykten påverkas lite. Liksom, om jag stänger mig lite stängt så är det liksom tendensen att jag får ut bollen, att den startar lite för mycket ut höger. Och ja, att jag då att kroppen naturligt liksom stänger till bladet och försöker
mer hot, liksom.
Kraftigare dråa inte.
Ja.
Sen är man ju smart som spelare, så att om saker och ting kostar, om det finns ett vatten eller en bunker eller något liknande, så går kroppen in ännu mer i det och ställer sig liksom ifrån ett sånt hinder mer, så att man har ju kommit till den nivån att liksom så här, kroppen är lite smartare. Den känner jag av att om det är någonting som så kompenserar man för det och försöker liksom motverka det lite. Att bollflykten såklart kan bli påverkad, att det kan bli en liten för stor drå, eller att man då känner liksom att men nu blir det väldigt, väldigt stängt här, och så bara skickar man på den och slänger runt den. Så att säga.
Ja, jag fattar helt. Nej, men det är ju skitviktigt att kunna veta om de här tendenserna så att du kan liksom parera dem lite, så att inte man agerar kanske då, som du gjorde tidigare i karriären, liksom man bara agerar och visar inte om de här tendenserna på samma sätt.
Nej, precis.
Men vad skulle du säga är stora skillnaden, liksom om vi ser så här, om du skulle ha fått coacha dig för hoppa bak 10 år, vad hade du sagt någon skillnad till dig själv med hur du tränade då kontra hur du tränar idag?
Sådana frågor är alltså svåra, liksom, om man har gjort någonting annorlunda. Men alltså, jag tycker jag har alltid jobbat ganska tydligt och ganska strukturerat. Och alltid haft liksom lite en antagnas, en tydlig plan om vad som behöver bli bättre. Jag tror kanske att man skulle vara lite mer närvarande i sin träning och kanske känt efter lite mer och varit lite mer fokus på alla sinnen när man gör de här stora teknikförändringarna under vintern då, som man kanske främst gör dem när man är svensk liksom. Att bara känna efter lite mer, försöka liksom få lite tydligare känsla, liksom hur känns det i armen eller armbågen eller handen är och sådär. Vad har jag för upplevelse i benen och så att man får ut lite mer. Att man inte bara gör, det är lätt att hamna i autopilot och bara säga, nu ska jag göra så här, ska jag titta på video och se så det ser bra ut. Men att kunna koppla det till någonting tror jag hade kunnat vara lite effektivare för mig. Och sen i mitt fall så tror jag mycket hade handlat om närspel. Att vara lite hungrigare på närspelsfronten och träna lite mer närspel och vara lite mer nyfiken där på olika typer av slag och hur man kan jobba med klubban och för att lära sig mer om närspelslagen skulle jag säga. Det hade jag nog gjort lite annorlunda. Alltså man har fått lite schysstare försprång på närspelsfronten än vad jag hade när jag kom ut.
Ja, nej, för det kan ju bli en jäkla massa slagsparade. Det hör man ju lite från vissa tränare och sådär då. Och du jobbade antagligen på riggen, måste det vara. Var det någon speciell tränare som liksom du såg upp till när det kom i riggen, och sen, för nu jobbar du med Patrik Jonsson, det var väl efter riggen som ni med landslag och att du kom ut på LPGA som det samarbetet började ske, eller hur har det sett ut? Är det någon från gymnasietiden som du har kvar som tränare som hjälper dig, eller hur ser det ut?
Nej, så att jag är ju under gymnasietiden då så hade vi ju Hans Larsson som är på gymnasiet fortfarande idag. Han var där på min tid, så körde ju en hel del med honom. Men han var ju min gymnasietränare.
Yep.
Och sen jobbade jag också med en kille som hette Niklas Bergendahl ett tag där på gymnasiet och in på college. som var tränare på klubb här nere i Skåne och sådär. Och sen så splittade vi upp och sen i 10 års tid har jag jobbat med Lars Hägglund som är på Rigget idag. Var inte på Riksidrottsgymnasiet på min tid men har varit på Vasatorp och Örkeljunga och lite Woodlands och lite andra klubbar. Så vi har jobbat tillsammans i 10 år och jobbar delvis tillsammans fortfarande idag. Men Patrik har ju varit med i ända sen, ja, inte sen gymnasietiden, men jag har varit landslagstränare och coach. Och varit ute när jag spelade, när jag var amatör, så spelade jag lite i landslaget och lite EM och sådana där uppdrag. Och spanska, franska öppna. Och då var ju han med. Så att, och sen så, sen vi blev en OS-sport så reser Patrik runt i förbundets roll då. Främst på LPGA för att hjälpa de svenska spelarna mot främst mot OS då, eftersom vi är en OS-sport, men även mot Solheim och medievinster och vinster på LPGA och LET. Så att han är ju ute väldigt mycket i förbundets roll då och stöttar de tjejerna som vi har på högsta nivå. Så det har blivit ganska naturligt att fortsätta jobba vidare med honom då den tillgängligheten finns och en extremt bra resurs för oss att ha ute på touren.
Ja, jag förstår. Annars måste det bli tufft liksom, att inte... Annars blir det ju så mycket online och sånt som måste ske, men det är grymt när Patrik kan ändå vara så ofta på plats liksom.
Ja, precis. Nej, men det är en tillgänglighet att ha och det är ett väldigt ensamt liv man kanske lever där ute och det är lite annorlunda. Så att ha den tillgängligheten, att han kommer ut på tävlingar x antal gånger under ett år och att han har det som... med sin roll, han är liksom landslagstränare och med största ansvar att se till hela damverksamheten och främst då de allra bästa spelarna som där han är ansvarig och sådana här andra som jobbar under honom med juniorverksamhet eller med damamatörerna och de juniorverksamheten och sådär. Så att, nej, men det finns jättebra, det är jättebra att vi har den hjälpen och det betyder väldigt mycket att ha den tillgängligheten.
Precis. Du, jag tänker att det är skitspännande med att få bara grotta ner sig allting med LPGA, för jag tror att många tycker det är skitspännande.
Ja.
Vi ska faktiskt runda av lite och vi ska avsluta med mina tre snabba. Då är det dags för mina tre snabba och det är, jag vill gärna ha snabba svar. Det är tufft att ge snabba svar för att man... Oh. Har spelat golf så länge oftast. Ska jag väl, det brukar vara en av de grejerna som strular till det. Ja, det brukar vara den faktorn. Men vi gör ett försök med att fråga, vilken är din favoritbana runt om? Valfritt, spelat eller inte spelat? Eller vilken bana är liksom favoriten? Förmodligen någon du har spelat.
Ja, det är ju en standard svår fråga. För jag tycker det finns så många bra banor. Men jag säger Turnberry i Skottland.
Ja, oh, okay. Det är ju häftigt. Mm. Det är ju en bucket list-bana ju.
Ja, vi börjar samla på oss en liten bucket list nu med de som har haft inne på den liksom faktiskt.
Save my
god. Ja, fantastisk anläggning. Jag var där som junior och det var bara helt underbart. Jag fick liksom, jag var så liten när jag var där men njöt varje sekund av det. Så att det var häftigt. Jag tyckte att Turnberry var helt otroligt.
Ja, det kanske kommer. Du får kanske komma och göra en comeback där någon dag. Ska du se. Nästa fråga. Det är om du skulle få tänk dig då åka till Turnberry och sen så ska du ta med dig 3 golfare. Vilka 3 tar du med dig? Man hör på skrattet där. Nu.
Måste de vara golfare eller vad
som helst? Nej, det får vara precis vilka människor som helst.
Det är också så. Nej, men alltså, jag tror det är lätt att snöa in lite på golfvärlden såklart och man kan hålla på här och sitta och säga stora stjärnor, men jag skulle gärna ta med mig Rory McIlroy.
Ja, den köper
jag. Ja, och sen skulle jag faktiskt ta med mig, jag fick möjligheten att snabbt träffa Tom Watson på Oklahoma State en gång.
Jaha,
och tyckte han var supertrevlig och superhärlig och bara kände som vilken mysig man. Tänkte jag så här, så Tom Watson skulle jag bjuda in.
Ja, vem är Rory Watson?
Nej, men jag går nog lite utanför golfvärlden då och väljer att ni kommer bli väldigt chockade över denna.
Våfflan kommer här nu.
Ja, exakt.
Nej, men jag tar någon som är långt utanför golfen. Det är lätt, man kan ju ta någon politiker och man kan ta någon kändis och sådär. Men jag väljer att bjuda in Astrid Lindgren.
Aha, vad spännande. Det var otippat.
Ja, väldigt otippat. Jag tycker det att det hade varit trevligt.
Ja, den blandningen är ju, ja, den är ju ganska rejäl alltså. Vilken härlig mix alltså. Rory Watson och Lindgren.
Ja, men jag tror Astrid har gjort det bra på Turnberry faktiskt. Slår lite sådana låga fred eller någonting.
Så ja, det är så
ja, du hade haft det så trevligt.
Ja, vad kul. Mm. Nu ska jag hoppa in på även sista frågan då. Och här är frågan. Om du skulle få ändra, lägga till eller ta bort en golfregel.
Inga golfrunder över 4,5 timme.
Ja, det är bra.
Det är, då skulle jag lägga till det i regelboken. Eller då får bli på golf.
Då får du gå av. Då är det DQ.
Ja, det är lite så.
Alla torevent slutar på 13.
Ja, men precis. Det skulle ta för lång tid. Så här, regler är liksom, man är så van vid reglerna och de är vad de är, och jag tror inte man reflekterar så mycket över så här, är det bra eller dåligt. Ja, men alltså så här, ja, slår vi vattnet så är det plikt. Ja, men det har det alltid varit liksom. Ja, jag tycker inte det ska vara något annat, det har alltid varit så. Slår man av samma sak och dropp och sådär. Man kan väl diskutera det här med torvor, om man kommer i en torva och man ska få lägga upp bollen, men jag kan tycka att det är del av spelet. Det är en liten konst att kunna lösa det också.
Ja, men det tycker vi faktiskt.
Så att, jag skulle väl nog i sådana fall lägga till inga runder över 4,5 timmar.
Nej, den tycker vi, den håller vi nog allihopa med om. Det är ju, jag förstår det, speciellt om du var med 5-6 timmar.
Ja, precis. Ni har säkert något bra där som ni säkert gärna lägger till eller får bort eller ändra.
Ja, vi samlar på oss en regelbok i alla fall här med Golfens enda podcast.
Ja, precis. Ja, jag har ju en som jag tycker är fantastiskt. Det är ju det här med obligatorisk golfbil, att man får snabbare upp rundorna. Det känner jag väldigt tacksam över.
Ja, det gör det lätt.
Nej, men Linnea, tack så jättemycket för att du ville vara med oss en liten stund här på morgonen. Och om inte annat, om vi inte hörs framöver, så stort lycka till nu under 2023 för din golf överlag.
Tack så jättemycket. Supertrevligt att få vara med och jätteroligt.
Och med de orden så var det slut på veckans avsnitt av Golfens enda podcast. Vi tackar Linnea för att hon deltog, och som alltid tackar vi er lyssnare för att ni följer vår podd och vår resa här mot poddeliten. Som alltid hittar ni vår podd via Spotify eller er poddgivare, och om inte annat så ses vi under nästa veckas avsnitt. Ha det så bra nu. Hej!